Hej igen. Det är dags att släppa ännu en Brevet Bromé-podd i min sommarspecial där jag nu släpper vårens premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Brevet Bromé via podme.com och i Podme-appen. Första månaden är gratis. Då var det dags att släppa fri podd nummer 3 och den gavs ut på Alla hjärtans dag, så temat var liksom självklart. Agneta Sjödin pratade kärlek, Carl-Jan Granqvist likaså i ett öppet samtal och självklart så var Björn Ranelid med.
Du behöver ingen klocka, eller hur?
Nej, nej. Ska du ha 35 sekunder?
Tycker jag. Varsågod.
Kärlek. Ursprungligen en sammansättning. Kärlek. Mäktigare än allting annat. Viktigare än allting annat. Och den som är drabbad kan aldrig någonsin förringa den, förneka den eller göra om den. Kärleken har världens längsta händer och den når överallt på jorden. Det slår ut små facklor i ögonen på människorna och alla kan känna igen de människor som älskar och de som är förälskade. Så är det.
Det var faktiskt 32.
Där ser du. Jag sa 35. Hej, det är nästan roligt.
I Brevet Bromé denna gång, efter önskan från er lyssnare, min älskade vän och livskamrat Carl-Jan Granqvist.
Jag tycker det är väldigt kul. Jag var tvungen att köpa en ny garderob. Kostar 48 000 även om du var på rea.
Det är ju kärlekens dag idag. Ja, egentligen alla dagar. Men vem kan det här med hjärtan allra bäst? Agneta Sjödin såklart, som samlat, om inte alla, men väl 100 i en ny bok.
Jag hittade, jag tror att det var 3 hjärtan som jag hittade på båten. Nej, det var fler. För Viktor hittade något hjärta i en paprika när han satt och hackade grönsaker.
Ja, och Jesper har varit ute på promenad. Vi kommer också prata snö med snömannen. Men först blir det fortsatt kärlekssnack med ordkonstnären Björn Ranelid. Varmt välkomna! Välkommen hit, Björn Ranelid, Brevet Bromé.
Tack så mycket.
Är all kärlek densamma?
Ja, ytterst sett och på djupet och i själva väsendet så är kärleken densamma. Sen kan det vara olika former av kärlek. Men för mig ändå en form av likhet så tillvida att det är att du går utanför dig själv och att det är riktat bortom din egen kroppsliga gräns.
Om jag ändå väljer att dela upp kärleken då, Björn, alltså i kärleken till dina barn, kärleken till dina barnbarn och så kärleken då till din älskade hustru.
Ja, den här veckan, den 13 andra, är det exakt 43 år sedan vi mötte varandra på Malmö Nation i Lund. Och jag minns fortfarande, hon var klädd, hon hade träskor när vi dansade. Hon var, hade en tvärrandig vit och svart tröja, vackra bruna ögon och det var en väldigt rolig ingång, för hon hade sagt senare till mig, eller sa senare till mig att ja, hon skulle ta någon man som hade varit gift tidigare eller hade barn och så spelade fotboll. Jag spelade fotboll, jag hade barn och jag hade varit gift tidigare. För mig är kärleken till Margareta en form av ödmjukande och att ha tålamod, lära sig att förlåta, inse sina egna brister, tillstå dem, inte ha prestige och jag vill till och med lägga till att det inte var långsint. Livet är för mig heligt. Så jag tror att det i kärleksbegreppet bör också räknas in faktiskt förmågan att kunna se och låta livet vara ett äventyr.
Slutligen har du ju en kärlek till som är hur stor som helst. Det är ju kärleken till de himmelsblå. Mm. Malmö FF.
Mm. Vad roligt att du tog upp det. 1-0 hemma mot Chelsea. 2 grader plus 21-0 på kvällen. Stadion i Malmö. Bortamatchen. Lite drömskt. Lite hoppfullt. 1-2. Det vill säga 2-1 till Chelsea. Och Malmö går vidare på fler mål gjorda borta.
Du, om man nu vill uttrycka sina känslor för en annan människa i ord, vad tycker du man ska tänka på?
Att inte överdriva. Var sanningsenlig. Och också kunna stå för ditt ord i efterhand. Det får inte vara något som du hasplar ur dig av vänlighet eller att du tycker att det låter vackert eller att du inte kan rannsaka dig själv efteråt och säga att du står för det. Jag tror det är väldigt viktigt.
Du, vi ses i havet vi en annan dag.
Ja, det gör vi.
Första gången vi träffades, det var när jag och Ulf Elving gjort ett jobb tillsammans i Örebro. Och Ulf ville visa mig Grythyttans jaskiveri. Vi hann inte mer än stiga ur bilen förrän Carl-Jan glädjestrålande stod i dörren och ropade: "Kom in, kom in! Ni måste dricka champagne med mig i salongerna! Min son har fötts!" Numera alltså är Carl-Johan 27 år och jag och Carl-Jan vänner sedan den dagen. Ja, nästan i alla fall. Det var i alla fall då vi träffades för första gången. Sen parades vi ihop av Oldsberg och Hellberg i programmet Ordtennis. På vägen hem så kunde vi inte sluta prata med varandra. Och när flyget landat undrade Carl-Jan om jag ville äta en bit mat på restaurang Lejontornet i Gamla stan. Jag svarade ja. Och klockan 23.30 satte vi oss till bords och blev serverade på sedvanligt flott manér trots att det var över midnatt och att vi var de enda gästerna. 1998, då vann vi tillsammans På spåret och under inspelningsveckorna så lärde vi känna varandra på ett djupare plan. Och sen blev det löpsedlar om att vi skulle gifta oss i Paris och Margareta Winberg, då ambassadör i Brasilien, erbjöd sig att viga oss på ambassaden där. Men det där, det var aldrig sant. Och det säger jag nu speciellt till dig, du dam, så liksom jag väntade på bussen. Du som under några minuter blängde på mig från bara en meters håll och sen sa: "Jaha, jag vet nog vem du är. Innan Carl-Jan träffade dig, då var han faktiskt gift." Men så här är det. Jag har nog aldrig älskat någon så mycket som jag älskar Carl-Jan. Och fortfarande gör. Han är en lojal vän. Han fanns vid min sida när det blåste kallt. Och jag vet att han finns där om något liknande händer igen. Han är en av de mest generösa människor jag känner. Han är nyfiken, rolig, han har ett allvar och är dessutom fylld av klokskap och ger bra råd när jag behöver. Genom åren så har vi gjort tv och radio tillsammans, men jag har faktiskt aldrig intervjuat honom. Så därför är jag extra glad att ni lyssnar och önskat ett samtal mellan oss. I höstas så var ju Carl-Jan med i Biggest Loser VIP och blev i det närmaste smal som ett streck. Flera av er har undrat, bibehåller han formen? Svaret är ja på den frågan. Så nu, kära lyssnare, på er begäran, Lotta och Carl-Jan tillsammans igen, eller, om man så vill, för första gången. Hallå, välkommen Carl-Jan Granqvist.
Hallå, vad kul att få sitta i studio med dig.
Ja, bredvid Bromé som det heter.
Bredvid Bromé.
Ja, hörru du, Biggest Loser VIP. Mm. Berätta, var det någonsin någon tvekan om att du skulle vara med där?
Nej, men jag har en underbar professor, Kerstin Brismar, som är expert på diabetes. Och hon har sagt, du måste lägga om din kost och du måste motionera. Så om du gör det kanske du får leva några år till. Och jag har ju accelererat med mitt insulin. Då tänkte jag, det kanske är en chans, jag kan ju få betalt för att leva lite längre. Och kan du tänka dig, på 2,5 vecka var jag insulinfri. Jag kan inte ana om det. En hel chock. Och då tänker jag så här, att kan jag göra det här för min egen hälsa så kan jag också stå som ett exempel till andra som är över 70 år. Man kan ändra sina vanor, man kan vara sin egen doktor och göra sin egen behandling. Mm.
Du, när du skulle åka in då, jag kallar det för åka in. Ja, på det här lägret då, som där ni tränar och man ska gå ner i vikt och det är en tävling och allting, så sa du, ja men vi hörs då om en månad så kommer jag ut. Och då sa jag till dig, kommer jag ihåg, så sa jag till dig, men du kanske bara är där en vecka.
Ja, för jag det trodde att, jag. Jag trodde jag skulle åka ut först.
Ja, vad hände där egentligen?
Ja, men alltså, jag trodde jag självklart att jag åker ut först därför jag var äldst.
Ja.
De andra var ju 12 år yngre. Ja. Jag hade minsta BMI utav hela gänget. Så det är ju den här rama Guds välsignelse att jag blir kvar.
Ja, men varför åkte du aldrig ur då? Du smygringde mig. Kan vi inte säga som det var?
Gjorde jag?
Ja. När du var där inne så smygringde du och så sa du, förstår du, jag får inte åka hem. Nu är jag immun.
Ja, hela idén går ut på att den som har gått ner minst i vikt åker ut omedelbart.
jätteläskigt det där, är det inte det? Att stå i shorts och vägas.
Jag har sagt det äckligaste program man kan tänka sig. Titta på fula kroppar. Vem vill det? En annan vill ju inte ens titta sig själv i spegeln.
Ja.
Kan du inte berätta om när du hängde på en stock?
Mm.
Vad var det för någonting egentligen?
Jo, då var det så att de hade satt upp en granstock över ett vattendrag. Och då skulle man hänga med armarna och benen runt stocken och stjärten neråt vattnet.
Mm.
Och den som hängde längst, den kunde då bli immun.
Mm.
Och det lustiga var att de dröp av efter 28 sekunder och 38 sekunder och 52 sekunder. Men jag hängde kvar i 5 minuter.
Hur då?
Då hade jag, vi hade ju en väldigt snygg tränare. Och den här muskelknippet, det var en väldigt snygg bringa att titta på. Han sa alltid när man höll på och rodde i de där roddmaskinerna, du kan mer, du kan mer. Och kom ihåg att när du tror att du inte kan mer så kan du mycket mer.
Mm.
Och det där, tränarens ord liksom höll på då när i mitt huvud, jag kan mer, jag kan mer. Och jag kände ju då bara hur den här granbarken gick in i huden och hur koden trängde in i blodgrupperna. Och stjärten tyngdes ner. Men jag har ju väldigt långa armar och långa ben, så jag kunde liksom halka ur barken och ta ett nytt grepp.
Ja.
Jag kan mer.
Ja, jag kan ännu mer.
Jag kan ännu mer.
Ja.
Ja, sen släpper man och då åker man ner i vattendraget. Ja. Och det var en sumpig pöl man åkte ner i.
Uh-huh.
Gyttja. Så då blir man uppdragen och då hade jag sår runt låren, oj, runt armarna. Och det har jag fortfarande, jag har fortfarande små tatueringar efter detta ögonblick i armar och ben.
Mm-hmm.
För resten av mitt liv.
Så nu fick du triumfera då inför både tittare och dina före detta klasskamrater. De fick se det här då, när du,
ja,
vinner.
Alltså jag tänkte ju det, mina kompisar från Hidingö. Jag är ju uppvuxen med en bror på Karlskoga och de var ju jätteduktiga idrott allihopa.
Mm.
Och jag var ju alltid sämst. Vi har i vår familj ingen tradition att utöva sporter. Och min son, jag blev ju uppringd en gång av hans gymnastiklärare och sa att du måste säga till din son, han kan inte spela fotboll med paraply.
Så.
Och då sa jag till Karl-Johan att de har ringt och sagt att du spelar fotboll med paraply. Och då sa Karl-Johan, men annars förstår du pappa, då blir man blöt.
För det regnade,
och det är liksom min inställning också.
Ja.
Så att då tänkte jag nu mina gamla skolkamrater, nu sitter ni där feta i era fåtöljer medan jag hänger och vinner och blir immun med mina kroppsliga funktioner.
Ja, kära någon, du, hur klarar du dig förresten utan champagne en hel månad?
Nej, men det gick bra. Vi gjorde ju grönsakssoppa på kirskål och nässlor och vi hittade hönsägg i hönshuset och gjorde små blancherade. Nej, men vi tog tag i naturen och åt upp den.
Apropå hönor, det är ju din grej, va?
Ja, pullor.
Ja, hur var det med det där?
Den började egentligen med att jag älskade att laga mat och hemma. Hinge hade vi en underbar människa som hjälpte oss i köket, tante Ella Karlsson. Och hon hade påverkat min pappa att köpa ett kylskåp. Och pappa gick med på det och det kom ett muskeldunder och det sågades in i väggen i någon garderob.
Ja, det var helt nytt då med kylskåpet.
Ja, det var väldigt nytt. Det var tidigt 50-tal där. Och då så säger fru Karlsson till pappa, jag tror att vi ska testa om Karljan kan få lägga ägg på kylskåpet och få kycklingar. Så vi gick och bytte äggen, bruna ägg med bondgården intill. Och jag lade då dit 5 stycken, 7 ägg var det. Och tror inte att de kläcktes allihopa. Och det blev 5 pullor. Och då fick namnet Mina, Fina, Lena, Bröst och Guldtofsa. Och 2 tuppar, Elvis och Tommy.
Mm.
Och det där blev ju en stor conversation piece att man kunde helt enkelt kläcka ägg på kylskåp.
Mm.
Så alla pratade om det. Och min syster som är 3 år äldre, hon tyckte att det där var mycket fokus på hennes yngre bror.
Mm.
Och nu åker vi in till läroverket i Örebro och då går man av på Järntorget på den tiden. Och där satt alla fula gubbar på torget. Och då kommer det fram en ful gubbe till min syster och säger, har min fröken möjligtvis någon pulla? Nej, sa min syster, inte jag, men min bror som går där, han har 5 stycken.
Ja. Det är så konstigt. En konstig berättelse, är det inte det?
Jo, gubben dröp av.
Han gjorde det, va?
Ja, han dröp av.
Alltså, grejen med dig är ju att du har ju liksom ett outsinligt förråd av berättelser i din kropp, i ditt huvud, i ditt minne. Det tycker jag är typiskt dig.
Ja, fast jag har alltid varit road av människor. Och jag har alltid tyckt att de stimulerar mig. Och liksom, för mig är alla möten heliga. Och försöka minnas människor som man mött är också att binda upp till en story.
Mm. Hur mycket har det att göra med dyslexi?
Säkert.
Förstår du vad jag menar?
Ja, men så är det ju säkert. Eftersom jag är dyslektiker så sa ju min pappa till min mamma väldigt tidigt att om ungen nu inte kan ta in kunskap med ögonen för han gör det med öronen. Du ska komma ihåg, sa han till min mamma, att all pedagogik bygger på sinnesperception. Så är han ordblind och inte kan ta in kunskap med bokstäver, då får du läsa högt och så får han ta in bokstäverna i öronen istället.
Mm.
Och då sa min mamma, ja, kan jag läsa, men bara en gång, du får fan med lära dig att minnas.
När folk frågar mig om dig, människor är ju alltid nyfikna, då händer det att jag beskriver dig som en 1800-tals människa. Förstår du vad jag menar då?
Ja, och det är ju inte så konstigt eftersom mina föräldrar var så gamla när jag föddes. Jag föddes vid förra sekelskiftet, så de var ju 45 års ålder när jag föddes. Och min pappas morfar var född 1829 och dog 31. Han var alltså 102 år. Pappa var då 32 år, så för min pappa mindes han Napoleon, för det hade hans morfar berättat om, som om han var i livet.
På vilket sätt märker man att du är annorlunda? Känner du dig annorlunda?
Nej, men jag känner verkligen, och när jag kom in här i studion och hörde ett antal unga killar prata i telefon, så tänkte jag att vi har helt olika språk direkt.
Hur då?
De har ett förkortat, mycket amerikaniserat språk och det bygger mycket på stön och fröst och sådär. Små korta svordomar som man ligger, fan just det, jävlar och sådär. Det fanns inte när jag växte upp, så att jag förstår att de förstår inte heller vad jag säger.
En annan sak som människor undrar handlar om sexualitet.
Mm.
Då frågar de, men hur är det med Carl-Jan? Vad gillar han egentligen? Gillar män eller kvinnor? Och då brukar jag säga, jag tror inte han definierar sig varken eller, brukar jag svara.
Ja, du vet, min stora pornografier och rokokobyråer.
Ja, så.
Då blir jag ju så upphetsad när jag har Bukowskis app och tittar på den och ser en putig byrå, då blir jag mycket exalterad.
Mm. Det är din porr.
Det är min point. Jag måste säga, när man är 72 så är det färdigt med erotiska realiteter. Den svettningsgraden är liksom över.
Men, nej, men det låter ju så tråkigt, så kan det väl inte vara, eller?
Men jag tror att mina vänner som håller ihop i goda äktenskap, där är det faktiskt en annan sak som kittar dem samman. Det är någon djupare relation. Mm. Av respekt för varandra. Och det blir kärlek. Så kärlek kan man ha med både män och kvinnor. Sen är sexualitet en annan sak. Och jag brukar alltid exemplifiera det där med Harold Nicholson, A Portrait of a Marriage. När det där roliga samtalet uppstår med Lady Sackville West i Sissinghurst.
Mm.
Och då säger Lady Sackville till sin älskade make, jag måste berätta för dig att jag blev förälskad i Virginia Woolf. Och då blir det alldeles tyst och han går omkring i parkettgolvet som knakar och brakar framför brasan. Och så säger han följande, min älskade Lady Sackville. Varje människa är unik, ett eget kosmos i den yttre rymden. Om du har mött Virginia Woolf och ni touchar varandra, så kommer det att överföra energi till dig. Det kommer fylla dig med kraft och det kommer jag få glädje av. Din och min relation är totalt unik, liksom din relation med Virginia Woolf. Och så är livet. Alla relationer är olika och det är relationer som fyller en med glädje och energi. Det kan ju i och för sig vara komplicerade saker också.
Mm.
Men man måste inse det, att även i den bästa av parförhållanden så kommer en att dö före den andra.
Alltså, jag tänker ändå att människor vill ju gärna kategorisera människor.
Mm.
Alltså, hur viktigt är det att man definierar sig själv? Hur viktigt är det för dig att definiera?
Nej, men jag är så klar på min egen karaktär och vad som stimulerar mig. Och för mig är det fortfarande så att livet går ut på lusta mellan människor. Och jag älskar ju kurtis. Och jag tycker att kurtisen kan fylla mig en hel dag. Och därför är det underbart att åka till exempel Paris eller London. Framförallt Paris, därför att där lever kurtisen fortfarande. Så att man kan se att det finns någon typ av kosmisk gemenskap där. Ja, då förstår man. Jag behöver inte ha någon norm. Jag behöver inte leva en doktrin. Jag kan leva av livets glädje.
Ska vi ta fem snabba? Roddmaskin eller promenad?
Promenad.
Hur var det med den där roddmaskinen, hörru? Hade du gjort det förr i ditt
liv? Aldrig i livet.
Nej. Hur kändes det då?
På något sätt fick jag någon energi och var ganska uthållig.
Ballett eller Let's Dance?
Det blir nog ändå Let's Dance, i alla fall i min ålder. Därför då har man ju flera danser att välja på. Men jag har ju alltid älskat ballett och älskar att gå på ballett. Alltså ballett är fantastiskt, det är verkligen en konstnärlighet förenat med kroppens balans.
Men du, visst dansade du ballett eller?
Ja men gud, jag har ju dansat jazzballett. Det gjorde jag ju.
Okay.
I Stockholm.
Ja.
Tillsammans med Kerstin Sanders bland annat och ett gäng. Jag kom farande och så drog jag på mig trikorna.
Ja. Champagne eller Coca-Cola?
Det är ju självklart. Man dricker väl inte någonting som förkortar livet, Coca-Cola.
Du hatar verkligen det?
Ja, jag tycker att det är någonting väldigt besvärande. Även om nu Coca-Cola gör light och försöker ta bort sockret, som ju är förödande för mänskligheten, med den champagnemedicin.
Grisfötter eller lever?
Ja, det var svårt, va? Jag älskar både lever och grisfötter. Men då är det så att grisfötter äter jag bara till jul. De ska vara kalla och i gelé. Lever, det kan jag äta lever anglais. Du vet, så härligt med kapris.
Rött eller vitt?
Man kan inte säga antingen eller. Den här årstiden när älgarna går ner i grytan, då måste man ha en härlig röd bordeaux.
Du funderar mycket på det där med liv och död.
Ja, men man gör ju det. I synnerhet den här tiden när så många av ens kära vänner försvinner. Och jag har svårt liksom att inte låta bli att minnas de personer som har betytt mycket i ens liv. Och då är ett sätt för mig att komma ihåg dem. Det är att varje dag räkna upp alla namnen på dem.
Varje dag?
Ja. Och det började jag med en god vän som heter Lars Norssell som gick bort hastigt. Och sen dess har jag fyllt på, men nu är jag uppe i 54 namn. Men det är ett sätt att minnas dem.
Jag vet när jag träffade Marie Göransson och hade ett samtal med henne, så sa hon att det är så orättvist att livet ska ta slut. Hon hade inte kunnat komma till freds med det här att vi alla ska dö. Och hon var också irriterad just på det här att vänner dog till höger och vänster.
Ja. Och det är ju så olika. Min mamma tyckte att livet räckte. Och som hon sa, du behöver inte komma och hälsa på mig. Du har annat att göra, utan lev nu för morgondagen. Det är bra som det är. Och min pappa hade kunnat betala vad som helst för en vecka till. Och vi har olika förmåga att ta till oss det där. Och jag kom ihåg när jag låg svårt sjuk och du kom upp på Karolinska. Att jag hade faktiskt ingen dödsångest ändå. Utan jag tyckte det skulle bli väldigt tråkigt att sakna mina vänner. Men jag var ändå nöjd med livet. Jag tyckte att jag hade haft ett kul liv.
Är det inte det handlar om någonstans då? Att man behöver inte vara rädd för döden om man har levt tillräckligt?
Det är väldigt olika, tror jag.
Men du är ju rolig för att du gillar ju gravar och gravstenar. Och mausoleum. Visst är det så?
Ja.
Det är din hemlighet.
Ja.
Du får en kick av att gå där. Varför det?
Nej, men om man blir äldre så vet man att man snart ligger där. Och har man gått bland gravarna i Egypten så vet man att de levde kanske 30-40 år och nu är det 5000 år sedan de begravdes. Det är en fantastiskt svindlande tanke det där, att man är död så oändligt länge, mycket längre än man levde.
Vad gäller dig själv då? Vill du ha ett mausoleum eller? Eller hur ska du?
Ja, men det är en hemlighet. Men jag har redan bestämt hur jag vill ha det. Men du kommer att bli överraskad.
Kommer jag?
Ja.
På vilket sätt?
Det får du se. Allt ska man inte berätta. Men jag har en liten rofylld idé vad det ska bli av detta.
Ja. Det blir säkert...
Och det ska inte bli någon spridd aska. Det kan jag ta om för dig.
Det är du emot.
Alltså det vill jag säga det är att Sverige har ju världens största medelklass. Vi har aldrig haft en så stor medelklass som är så rik som i Sverige. Så bildad och så berest. Mm. Och den här medelklassen som nu är i 70-årsåldern, de gör ju allting likadant. Och just nu har den här medelklassen bestämt att våra barn ska inte besvära våra gravar. Nej, vi ska blåsas ut för vinden. Vi har aldrig levt, vi har bara varit kollektiv. Men jag har aldrig varit kollektiv. Jag är individ. Och då ska jag ha en grav.
Så elda dig ska jag inte göra?
Nej.
Nej. Utan du ska däremot styckas. Överraska. Nej, inte styckas. Jag kommer inte stycka dig överhuvudtaget. Usch, jag blir sorgsen. Du betyder så mycket för mig. Jag vill inte att du ska försvinna såklart.
Älskade du, jag har redan gått ner 25 kilo.
Ja, jag vet. Ta det lugnt nu. Vi kan inte gå omkring som ett streck. Va?
Nej, men i alla fall. Jag tycker ändå att det här med människor som har levt och som vi tycker om är roliga att minnas. Och så kan man göra det på många olika sätt.
Känner jag dig rätt? Så i samband med din begravning, du är ju inte döende nu, det är inte därför vi pratar om det. Men jag bara tänker, det blir nog någon form av kalas.
Jo.
Det har du ju som barnsten. Det var din mamma myntade väl det begreppet om livet som ett kalas.
Ja, mamma sa, min älskade son, livet går ut på en enda sak, kalas. Du vet, allt däremellan är bara speditionsstryckan.
Ja, och det kan man ju tycka att det låter ytligt, fast det är det ju inte.
Nej.
Så min vän, tills nästa gång vi ses då så blir det en speditionssträcka och sen har vi kalas igen då.
Ja, det blir kort.
Ja, det blir det. Tack så mycket för att du ville vara bredvid Bromé, Carl-Jan Granqvist.
Tack.
Människan som ett kosmos. Ja, varför inte? Ranelid har ju sjungit om ett mirakel och stranden jag till stranden du i havet vi. Andra brukar tala om oss som öde öar, medan någon beskriver det som att ropa från en kulle till en annan. Och i bästa fall så hör vi varandra. Hörrni, en sak. Varför är vi så upptagna med att hitta det som skiljer oss åt istället för att söka det som förenar oss? Människan som ett kosmos, som liksom spiller över. Jag älskar dig, inte bara för den du är, utan också för vem jag är, tillsammans med dig. Jag har ju sagt det förut, jag säger det igen. Det är ju så att när man har hund, och speciellt en sån där söt hund som Jesper är, då är det ganska lätt att köra hundtricket. För folk kommer liksom fram till en. Som nu till exempel. Då kommer det tre tjejer här.
Vilken söt hund du har.
Ja, visst är han söt? Ja. Jesper heter han.
Aha, jag har också en hund.
Vad har du för någon?
En chihuahua.
Wow, en sån här liten sak.
Ja.
Men du, hur är det med dig? Är du rädd för hundar?
Ja, jag är rädd för hundar.
Varför?
Jag tycker inte om hundar. Jag tycker inget djur är... Jag är rädd från allt.
Men inte för kärlek va?
Jo, det finns kärlek men ändå man är rädd.
Jag kan säga till dig, hon har ingen kärlek för någonting.
Har du då?
Jag har mycket kärlek. Jag älskar livet. Mm.
Vem av er är bäst på att träffa killar?
Hon. Hon, den där tjejen.
Och du är bäst på kärlek, säger dina kompisar.
Alltså, det är ingen kärlek.
Alltså, inte kärlek, men alltså... Alltså, lite...
Haffa.
Hit och dit.
Ja. Vad betyder det? Förklara för mig.
Om jag ser en snygg tjona, då måste den killen vara min. Jag haffar den.
Brukar det funka då?
Ibland.
Hur gamla är ni?
Jag är 16. Jag ska fylla 17.
När börjar man bli liksom seriös med förhållande och kärlek?
17, 18, 19. Sådär.
Mm. Och när ni tänker framåt då, vad tänker ni? Familj och giftermål och barn? Eller hur långt har ni kommit?
En man och 6-7 stycken barn.
6-7 stycken barn?
Ja, jag har själv 5 syskon.
Ja, jag ska också ha en stor familj. Alltså jag är ganska ensam, jag har bara ett syskon. Så jag vill ha en stor familj.
Om ni går på dejt och så, vad gör ni?
Det finns ingen date. Man går och träffar killen, man pratar.
Det är
date. Vi går runt sådär. Sen om man får känslor varandra, då är man tillsammans. Men om man inte har, man blir vänner.
Men jag har rätt gott hopp för framtiden då, med andra ord. Och kärlek.
Hoppas, inshallah, du typ kärlek. Du hoppas det kommer. Ja.
Nu tar jag min hund och går då.
Ja. Okej, hej då.
Ja, hej då Jesper.
Hej då, hej då Jesper.
Hej då Jesper.
Alla hjärtans dag innebär ju, ja det hörs ju på själva namnet, såklart kärlek. Och en som verkligen är en hjärtspecialist är Agneta Sjödin. Välkommen!
Ja, tack!
Du, nu har du ju samlat här några av alla dina Instagram-bilder som du funnit under livets gång då, i en söt liten bok som heter 100 affirmationer för hjärtat. Vi ska prata mer om den alldeles strax här, men först så måste jag fråga, hur mår du?
Du, ja, jag mår bättre och bättre för var dag. Jag har ju kommit hem ganska nyligen från ett seglaräventyr över Atlanten och drabbades av något som kallas hjärntrötthet. Så att jag har känt mig helt som drogad nästan, som en hjärndimma i över en vecka.
Men det är läkare som säger att så är det.
Ja, det är sånt där som man kan få efter hjärnskakning och stroke och, eller om du har gått igenom någon sån här utmattningsdepression och så här.
Och i ditt fall fick du det efter att ha varit tillsammans då med Viktor Frisk, Thomas Wassberg och Marcus Aujalay bland andra på seglats då. Ni korsade Atlanten, herregud. Ja.
Men jag tror att det var ju också det här att jag både mentalt och fysiskt har stålsatt mig i 16 dygn. Jag har sovit väldigt lite, vi hade ett rullande vaktschema. Hon sa att då kan det här hända.
Vad såg man där ute på havet?
Vad vi såg?
Ja.
Ingenting. Ja, men vi såg, det var ju liksom hav. Vad mycket hav det finns. Sen såg vi delfiner lite då och då. Och ibland hörde vi dem på natten när de kom också. Vi såg flygfisk. Jag blev attackerad av flygfisk några gånger. Fantastisk stjärnhimmel. Jag såg ett meteoritfall. Grönt, vackert. Alltså det var, hela båten lystes upp. Jag såg ju månförmörkelsen där 21 januari. Alltså så mycket vackert.
Ja.
Och en grön plastdunk räddade jag upp ur havet. Ja. Atlanten är ju inte så drabbad av plast som Stilla havet och Indiska oceanen och sådär. Men där kom den. Mitt i allt det här havet och horisonten.
Hur höga vågor blev det?
Vi hade två ordentliga oväder. Ett oväder med stormbyar i. Så att det var som att åka fritt fall emellanåt.
Var du rädd?
Och det var en natt där som jag fick lite panik. Jag vet inte hur mycket jag får berätta, men jag kan berätta det. Men då hade vi det här ovädret med stormbyar. Och då hade vi gått av vårt vaktskift och jag låg och försökte sova. Som sagt, jag sov ju inte så mycket, men jag somnade väl till. Och så vaknade jag i den här lilla hytten och det var så här mörkt och jag bara for runt liksom. Och det var som att jag inte kunde andas, vet du, för att kasta mig ut.
Vad är det för typ av upplevelser? Är det en gång aldrig mer eller längtar du
till? Ja, alltså så kände jag. Och det var väl det som höll alla samman på ett himla fint sätt. För att det var ju jobbigt för alla. Hade jag vetat hur tufft det var, du vet, i 17 om jag hade tackat ja.
Är det så?
Jag vet inte. Vi satt och diskuterade när vi nådde fastlandet på andra sidan i Västindien. Peter Magnusson frågade mig, hur mycket skulle du ta för att segla tillbaka nu? Jag tror inte en miljon skulle räcka, så då var vi verkligen. Men samtidigt så är vi ju skapta så, vi människor, att efter ett tag så minns man ju bara det roliga och bra. Vi hade ju jäkligt mycket kul också. Mm.
Det måste vara väldigt speciellt att vara människor på en sån liten yta.
Ja, och man kommer ju snabbt väldigt nära andra människor. Och man kommer nära människor under tuffa omständigheter där man kanske... Jag tyckte vi gjorde det jättebra. Jag är så stolt över mig själv och jag är så stolt över den här gruppen också. Att vi ändå fixade det så jäkla bra under den här pressen som vi var med.
Om vi vänder på det då. Mm. Hur skönt var det att slippa nyheter och omvärld och mobil i 16 dagar?
Ja, men det var väldigt skönt. Det var inte så tufft. Jag tyckte det var lite tråkigt för jag ville ju ta bilder. Men jag köpte någon kamera där innan vi hoppade på båten. Så jag skulle kunna ta lite bilder.
På vatten.
Ja, på vatten och delfin. Nej, men på den här upplevelsen liksom. Men nej, jag saknade verkligen inte mobilen. Jag kan snarare känna så att ibland drömmer jag mig bara bort ifrån allt det där på något vis. Jag drömmer mig bort ifrån Sverige, från att vara igenkänd. Jag drömmer mig bort från att liksom jaga följare i sociala medier och likes. Och vad ska jag nu hitta på för att få liksom hålla mig kvar i den här världen, och ibland vill jag bara dra ur proppen liksom och försvinna.
Såg du några nya hjärtan på färden?
Jag hittade, jag tror att det var 3 hjärtan som jag hittade på båten. Nej, det var fler, för Viktor hittade något hjärta i en paprika när han satt och hackade grönsaker, så höll Viktor Frisk upp den där paprikan. Kolla! Och Peter Magnusson såg ett hjärtmoln, och så att de var ju väldigt engagerade, mina kumpaner där, på att hitta hjärtan.
Mm. Boken, som sagt då, du har ju samlat tecken, hjärtan som du har sett på olika platser i livet. Och så har du satt en affirmation då till varje bild. Det här med affirmation, förklara för den som kanske inte vet vad det är för någonting.
Ja, det är ju en positiv och kärleksfull mening att upprepa inom sig under dagen, och någonting som ska påverka ditt sinne och tillstånd.
Funkar det verkligen, hur det?
Ja, för mig har det funkat väldigt mycket. Jag är ju fast övertygad om att vi kan förändra våra liv med att jobba inifrån, med att ha bra tankar om oss själva. Om du säger bra saker till dig själv och upprepar för dig själv vem du är och vad du kan och vad du vill, så till slut blir det liksom en sanning inom dig som får effekt.
Jag hittar en där som jag tycker passar för mig i alla fall. Jag lämnar det som inte gynnar mig bakom mig och är redo för en ny början.
Ja, fantastiskt, Lotta. Det är verkligen, det är du.
Eller hur?
Så starkt jobbat av dig, verkligen.
Men du, har du skrivit alla de här själv?
Ja.
Ha? Vilken är din favorit?
Alla är nog mina favoriter. Det är sånt där. Jag försöker att peppa mig själv i min vardag. Och jag vill också, jag vill att människor ska må bra. Det gör ont i mig när jag tänker på att det finns så många där ute som mår dåligt och som är ensamma och som känner sig värdelösa och som knappt orkar ta sig ut. Och det finns väldigt många i vårt samhälle som mår dåligt. Vi har rätt hög självmordsstatistik, och då vill jag bara gråta. För att jag vet att det sitter liksom i sinnet, och då vill man omfamna den på något sätt. Det här är ju bara ett litet sätt att kunna göra det kanske.
I den här boken då så finns också berättelser från platser du har besökt. Bland annat en stam som levt ganska så isolerat i Papua Nya Guinea.
Ah.
Jag älskar den här berättelsen om när du möter Korowai-folket.
Ah.
Och de visste inte vad ett hjärta var.
Nej, jag höll upp det där hjärtat för Saporo som var chef i den där klanen, Sendeke-klanen där vi var. Jag blir så förtjust i honom. Jag tänker så här ibland, jag vill träffa honom igen. Ibland när jag är ute och går i skogen tänker jag på honom. Undrar hur han skulle tycka om min värld här när han kom hit. Nej, jag höll upp den där hjärtstenen som jag hittade i floden den där första morgonen. Och han bara, han bara nickade så här. Så var det inget mer med det. Jag tänkte, han har andra symboler i sin värld.
Det påminner om en berättelse som jag hörde om några som skulle ut och missionera och kom till någon ö med kristendomen. Och sa att vi, med hjälp av Jesus kan vi befria er från synd. Och på den här ön visste man inte vad synd var.
Nej.
En annan plats då långt borta som du besökte,
Ulukaktuk.
Ja, tack för det. Det ligger alltså långt upp i norra Kanada där.
Ja, Northwest Territory.
Hur var det uppe hos inuiterna då? Blev det några snöhjärtan där?
Ja, där hittade jag inte så många. Det var ett väldigt fruset landskap. Jag hittade något där. Det var häftigt att besöka dem, även om det också var lite tragiskt. För att de lever nu då på en fast plats. De har sålt av mark och sådär. Och jag kunde känna att det kändes som att de hade blivit fallit in i någon sorts bekvämlighet av tv-tittande och dålig mat. Och det var lite, ja, jag vet inte, det var så speciellt. Vi hade ett möte där med de äldsta då, hos inuiterna där. Och det var jättemånga som satt och sov. Jag tog bilder i smyg på det här mötet. De satt och sov. Jag tänkte, var jag hamnat?
Men är inte det liksom det man skulle vilja göra själv ibland?
Ja.
När man går på möten. Bara sova en stund.
Ja, visst. Det var det sjukaste jag har varit med om. Det är vissa saker jag har varit med om på mina jobbresor som jag inte riktigt kan förklara, tror jag, för folk. Men det var kul att få med lite av de här resorna i boken. Jag insåg när jag skrev boken att jag har faktiskt hittat hjärtan i 6 av 7 världsdelar. Det är bara Antarktis, men där har jag inte varit. Så det
kommer.
Ja.
Vad vill du lämna oss med för ord?
Bra jobbat, Lotta, och starkt, beundransvärt vill jag lämna till dig.
Tack.
Och detsamma till alla lyssnare. En stor kram och massa hjärtan och kärlek och förhoppning om att du kan älska dig själv precis som du är. innerligt och djupt och alltid.
100 affirmationer för hjärtat heter boken, alltså jag kan varmt rekommendera den. Agneta Sjödin, tack för att du ville vara bredvid Bromé.
Tack snälla Lotta.
Det är skidtider, det är snötider, alpina VM, skidskytte-VM och längdskid-VM. Men hörni, visst är det så att ni också någon gång försökt fånga en snöflinga på tungan? Och sen funderat på hur många de är och hur de egentligen fungerar. Det finns i alla fall en person som har gjort det. Han är snöforskare, Johan Kasselgren. Hallå!
Ja, men hallå!
Hur börjar du arbeta med snö, gör du?
Ja, alltså det var egentligen en slump. I älvarna så hade man bekymmer med någonting som man kallar kravis. Det är små ispartiklar i vattnet. Och det var som så här, ja men det här lät ju spännande. Ja men det provar vi.
Betyder det att du i ditt jobb liksom är 7 år och kan bygga kul snögubbar och sånt?
Ja, lite så är det väl också. Jag tänkte på det senast här. Vi var uppe i Jokkmokk och Jokkmokks marknad då. När man går där bland snön och bara, ja, alltså jag har ju ett fantastiskt jobb. Jag kan ju faktiskt vara ute och gräva i snön och säga att jag jobbar.
Vad är det du letar efter då när du gräver i snön och jobbar?
Ja, alltså, bra exempel är ju när det snöar. Och ibland så när det snöar så är det väldigt lätt att skotta och ibland är det jättetungt att skotta. Mm. För du har två olika typer av snö. Och det är just det här vi letar efter då, att förstå vad är det som skiljer de här två snötyperna åt egentligen då. Förutom vikten då.
Ja, förutom den. Du, hur stor är egentligen en snöflinga?
Ja, alltså den kan ju variera. Den kan ju vara nästan 4-5 mm ner till bara 0,01 mm egentligen. Så det är väldigt stor skillnad. Och det är det som också gör att givetvis när de landar och du gör någonting med dem så kommer de ju ha olika egenskaper.
Men det är också intressant hur du kan titta på en snöflinga. För jag tänker mig att om det hamnar under mikroskopet så smälter den direkt, eller?
Ja, jo, det stämmer ju bra. Och det, du är inne på precis det vi är ute efter också. Just det här att kunna mäta på snön utan att förstöra den. Så vi använder ju ljus, men vi använder ljus som inte, vad ska man säga, genererar så mycket värme. Sen har vi ju andra instrument. Vi har ju en röntgenapparat, en sån som man tittar på benen i kroppen på. Men den kan man kyla ner så den håller minus 20 grader.
Så ni röntgar snöflingorna då?
Ja, det gör vi också. Det är ju egentligen för att se dem ännu bättre och kunna förstå hur de ser ut inuti också. Precis som med människan.
Men du, varje människa är unik. Och jag vet att man säger det om snöflingor också. Stämmer det?
Det finns ju olika typer, men jag tror vi har då inte sett någon som är exakt likadan. Inte som är naturlig. Sen när man skapar genom kanoner och sånt, då kan de ju bli väldigt mycket mer lik. Men då är det ju mer en issvärd. Då får du inte de här vackra snöflingorna som byggs upp i atmosfären. Fast, och då är frågan, är det snöflingor eller iskristaller? Så det är också en diskussion.
Men du, om man kan så mycket om snö som du kan då, har skidlandslaget ringt eller?
Jo.
Har de det?
Ja. Bekymret är väl just nu att vi har så väldigt mycket att göra så vi har inte hunnit titta på den datan. Men vi har varit nere och gjorde lite första mätningar här med skidlandslaget i Bruksvallarna.
Ja.
Det är drömmen att kunna gå ut och lägga någonting i snön och säga, ja men nu. Den här vallan ska vi ha.
Ja, alltså vi måste ju liksom hålla fast i dig nu så inte Norge kommer och tar dig.
Nej, eller hur? Det är det jag brukar säga till min chef också, att nu är det bäst att ni betalar.
Du, avslutningsvis, Johan Kasselgren, snöforskare vid Luleå tekniska universitet. Hur kramar man den optimala snöbollen?
Du behöver ju ha ett visst tryck i händerna. Även om det nu inte är så kramsnöigt så brukar vi ändå försöka få ihop dem. Men det gäller ju, då får man ju krama riktigt, riktigt hårt för att få som snöflingorna att sitta ihop. Men den bästa är ju när du har lite fukt, alltså när du börjar gå uppåt i temperaturen så du börjar närma dig nollan. Det är ju då du får de här bästa snöbollarna, eller bästa. Sämsta för den som blir träffad av den, för den är hårdast.
Ja. Ja, kul att prata med dig, Johan.
Ja, men detsamma, detsamma.
Ja, och lycka till framöver med snöforskningen.
Ja, men tack så mycket.
Hej, hej.
Hej, hej.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Bredvid Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns.
Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos podmi.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar. Tipsa gärna vänner och bekanta, speciellt de som saknat mig, om podden. Du kan också följa mig på lottabromé.com, Facebook Lotta Bromé Official och Instagram @brevetbromé. Tills vi hörs igen, må så gott!
Man tänker ju, om man hör talas om folk som trampar druvor. Mm. Händer det på riktigt eller är det bara på film?
Ja, det händer ju framförallt i Portugal. De är jag på Portugal.
Har du stått och trampat någon gång?
Ja, det är så skönt när det går upp, du vet, mellan tårna. Drusaften.
Druvorna, vad är det som beskriver? Vadå skönt?
Nej, men man står där och det glider upp för anklarna och man känner en och annan liten druva glida mellan stortån och mellantån där. Och så känner man doften av den där. Nej, men man gör det faktiskt fortfarande. Uh-huh.